I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till veckans börsmagett. Det är Jörns bullmarknad och Börjensås Capital in the house. Något senare än vanligt, men ja, vi är inte bra på att hålla tider. Det är ju så gammalt, eller vad säger du?
Nej, vi körde väl en någon form av paus förra veckan. Jag har varit det var lite andra grejer och sen har jag behövt finna mig i Sverige just nu, så jag vet hur jag reste lite grann. Så det kamnade lite på snedden, men
det var ju ett lugn vecka förra veckan. Det hände inte så mycket i de bolagen som vi har snackat om tidigare, utan det var liksom ebbs and flows, inte så mycket rörelse där, va? Eller vad, har det hänt något?
Nej, Borg var lugn. Kinovo hände inte så mycket heller. HelloFresh hade väl en hyfsat stiltig trading på fredagen där, så det har inte varit så fasligt lite mycket faktiskt, om man ska vara ärlig. Tid att återhämta sig, man har hunnit springa, komma igång med löpning.
Det är det som är gott där, när man åker på sån jävla körare som man har gjort i vissa av de här bolagen, så till och med löpning är behagligt efter det, så det är gott.
Ja, exakt. Jag har faktiskt ute och sprang lite idag. Fjärde gången på fyra dagar.
En bra korrelation. Gillar man att lida. Så. Men,
vi ska vi be oss in lite på Kinovo först, eller? De hade ju en... först så vi snackade om det några veckor sedan här. DCB, det här, de här gamla byggnadskontrakten som de då sitter på. Som management har fått ärva, de drog över på kostnadssidan. Så först sa de att det skulle vara 5,7 miljoner pund ungefär. Därefter så höjde man det här då, att det skulle komma in någon miljon pund över. Om man sa att ja, det har varit fruset, ingen har kunnat jobba och sådär. Men det kändes väl som en ursäkt. Men nu då, förra veckan då, bara en månad efter förra updaten, då kom man och sa att ja, nu blir det ungefär 1 miljon pund större. Och man vet inte när det här sista kontraktet kommer vara klart. Så totalt är det 9 kontrakt, varav 7 ska bli klara nu då. Det 8:e kommer bli klart under året. Och sen är det ett 9:e kontrakt som ska färdigställas. Men som jag förstår så är det att den byggherren på det kontraktet har gått i konkurs. Så det är mycket upphandlingar som kommer ske igen. Och det här är ju kontrakt som har legat kvar sedan länge. Och när de här kalkylerna gjordes var ju innan vi hade såg den inflationen som vi ser nu. Så man blir ju squeezad och vi vet inte riktigt var det här kommer landa. Liksom. Och det är ju problematiken, för att bolaget gör väl kanske 5-6 miljoner pund i fritt kassaflöde i år. Men för varje gång som de nu måste uppgradera då, att det kommer bli dyrare och dyrare, så tror jag folk bara ger upp. Aktien låg där upp mot 70 pence nästan. Tog ett dyk ner på 20 pence, ner mot 55 tror jag, 50-55 efter första varningen. Och sen så tog den nästa dyk ner till 40 nu då. Nu har den väl återhämtat sig lite idag och tror att det inte är så farligt utan det kommer nog lösa sig. Men framöver nu så kommer det vara ett call imorgon. Imorgon så tisdag då, den
ja,
12 mars imorgon. Så kommer det vara ett, så kommer man köra ett call imorgon bitti om klockan 11 tror jag. Så då kan man lyssna in om man är intresserad. Det här är ett UK-bolag, man kan inte köpa det via Avanza och Nordnet om man inte ringer in. Så jag antar att det är begränsat antal av våra lyssnare som faktiskt har aktier här. Men för egen del så har jag inte köpt mer nu för att inte ha några likvider. Men vi får se vad de säger på kolet. Jag ligger kvar med hela min position i alla fall. När det här är klart så är det för billigt och då tror jag aktien ska upp 3 gånger kanske över de kommande åren. Och då spelar det inte så stor roll om vi ska ner lite emellanåt. Jag sitter med en ganska stor uranposition så jag hoppas ju kunna ta den uranpositionen och stoppa in här. Men nu har uranet kommit ner då, så det är inte så attraktivt att sälja på de här nivåerna. Så då blir det att man sitter fast i det.
Sitter fast i snedgungan. Där har man ju varit förut.
Ja, jo, men så är det. Så är det.
Men allt annat lika så bör man liksom någon gång under 2026 vara kvitt den här legacy-kontaktportföljen och kunna fokusera på core business, har jag förstått det.
Ja, exakt. Så, men 2024 så kommer 8 av de här kontrakten vara klara. Och sen är det det sista. Det kanske finns någon, man kanske kan göra någon form av att man betalar bort sig, att man kan lyckas bli av med det här. Mm. Så man är någon form av subcontractor i det här. Så om man lyckas då att göra någon deal med de som driver projektet, då kanske man kan bli av med det. Och det hade varit kanske värt viss en del pengar för att betala sig ur det och sen bara liksom lägga det bakom sig och fokusera på det som faktiskt skapar värde i verksamheten. Men vi får se vad de säger imorgon.
Låter det sen nu kan vara klokt om man kan få det till en acceptabel kostnad. Men ofta brukar det vara dyrt att sälja sina problem. Det är ju inte så många andra som köper problem alltid. Eller om inte annat så vill de betala så lite som möjligt.
Ja, men exakt. Så det, vi får se var det landar. Men i slutändan kommer det bli att det är en så liten liability mot vad hela bolaget genererar i vinst. Och det är, just nu ser det ju att det är mer än en årsvinst. Vilket gör att folk ser inte det jättepositivt. Och det tror jag är det som är problemet. Men när det här faller av så har du ju en core business som växer kanske 15% per år. Och vinsterna växer också ungefär 15% per år. Så när det är klart så då kan man blicka framåt. Och det är en marknad som är en bra strukturell tillväxt. Så det borde finnas en bra uppsida över tid.
Toppen, toppen. Ska vi hoppa in i nästa snedgunga, HelloFresh. Vi tajmade ju vårt snack om det bolaget väldigt väl. För det första tror jag att vi snackade om bolaget att jag var helt ute och cyklade och litat på Google Calendar Notice när rapporten skulle komma. Den var ju några veckor senare än så. Men HelloFresh, de såg till att dölja det misstaget något genom att rapportera tidigt. De kom med en vinstvarning i torsdags kväll, var det va? Där man dessutom scrappade sitt midterm guidance. Man har haft guidance på både topline och marginal för 2025. Där man säger att man inte kommer kunna införa det. Man kom med siffror som egentligen visade på negativ tillväxt. Och för att göra saker och ting ännu bättre så passade man på att droppa lite disclosure. Innan man presenterat active orders. Men det är där man tillbaka nu för att man...
Active customers, va?
Active customers, ja precis, sorry. Men det vill man inte visa längre för det är missvisande tyckte man. Så säg vad man vill, disclosure är ju bra om den är rättvisande. Men det blir ju lite udda att man lämnar en sån bajspåse och passar på och döpa disclosure parallellt. Och det märkte man ju på kolet med att det var inte så många analytiker som var äldre låga över det faktum att man minskar disclosure. Men lyssnade du på kolet och kollade siffrorna eller vad tycker du?
Jo, men jag lyssnade på kolet och läste igenom vad som kom ut där. Man kan ju säga till analytikerkåren att fokusera inte på aktiva kunder för det spelar ingen roll, men man kan ju fortfarande ha kvar det tills dess att man har fått ordning på det och så kan man ta bort det senare. Nu sa de att de skulle göra mer disclosures runt Meal kits då på ena sidan och sen ready to eat som är den delen som framförallt växer väldigt snabbt i USA och som nu är 15% av försäljningen om inte missminner mig. Men de här 15% då, de som man hoppas kunna växa 50-60% i år, där har man ingen lönsamhet, så det har ungefär en, det är ungefär break even. Om man sa väl här att man spenderar betydligt mycket mer marknadsföring på ready to eat än vad man spenderar på meal kits för att man ser en bättre payoff. Det är ju tufft det här. Människor har ju Blue Apron i bakhuvudet. Det var ju ett bolag som, det var väl börsvärde 2 miljarder dollar tror jag eller sådär. Men det gick ju till noll. Och det som hände var ju att man lyckades inte behålla sina kunder. Och man fortsatte att spendera marknadsföring och man fortsatte att göra stora investeringar. Och om nu då HelloFresh visar liknande indikationer på att man inte kan behålla kunderna och att den marknadsföringen man faktiskt gör inte har särskilt bra avkastning, då drar ju folk väldigt snabbt paralleller, och jag tror det är det som sker här när aktiemån är så mycket. Så vad var det EBITDA? Jag skulle väl komma in någonstans, var det 300-350 miljoner man sa för i år. Och 430-470 var väl det man sa för 2023. Och jag tror att konsensus låg någonstans runt 450 för året. Så att man ska göra 325 då midpoint mot då 450-460. Det är, då ska man ju ner en bit, och finns det då osäkerheter runt vad som kommer hända med aktiva kunder och hela den biten, då är det mycket som diskonteras på samma gång. Och jag läste också en artikel, det var ju den här det finns en professor som skriver mycket om kohortanalys, och jag gjorde mycket runt DoorDash när de gjorde IPO och tittat på många av de här bolagen som sysslar med dem, vad som man kallar prenumerationsservice eller vad man ska säga. Och det verkar som att CAC, så Customer Acquisition Cost versus LTV, som då är Lifetime Value för kunder. Så du vill ju ha en så låg kostnad för att få in en kund och ett så högt värde på LTV. Så du vill ha den ration så hög som möjligt.
Ja, det kan man säga på kunderna.
Ja, exakt. Och vi pratade om det, hur många lådor som folk beställde innan man faktiskt gjorde break-even. Eller först har jag sagt att det är mellan 4 och 6, men det kanske snarare har gått från 6 till att vara 8, 9 nu. Och om då kunder droppar av tidigt, då gör det ju att då gör det helt klart att unit economics går ner väldigt, väldigt snabbt. Och marginalerna är ju lövtunna, så det gör ju väldigt stora skillnader. Jag tror att HelloFresh måste göra som Chef Eller gjorde. Men man liksom tog 20-25% negativ tillväxt och marginalerna går rakt upp för att man skär bort den där olönsamma svansen som man har av kunder. Och så drar man ner marknadsföringen till en nivå som faktiskt, där man faktiskt tjänar pengar. Och det är ju det som måste till. Och det är antagligen det de förstår att de ska göra. Men då att för de vill inte att folk ska se att aktiva kunder går ner 10-15% kanske i år. Men det kanske är vad som faktiskt behövs inom meal kits, att det kommer ner där. För de här 10-15 extra procenten som du har, det är de personer som har liksom många e-mailadresser och fortsätter att signa upp sig och försöker få så många rabatterbjudanden som möjligt. För de kunderna vill du inte ha ändå. Så det måste ske en renodling av kundbasen. Och därefter då kommer ju marginalerna gå upp. Men det är ju bättre att skära bort 15% på topline och få marginalen gå från 2-3% till 5-6%. Det är kostsamt att ha den svansen. Och så investerar man i det här ready to eat eller factor som det heter i USA. Som växer väldigt snabbt.
Ja, du ser ju, fördelen är väl att aktien, nu skickar man ju ner 40% till, men det var ju inte extremt spensiga multiplar innan det är då. Och med neddragningen på 40% så kollar man liksom på EBITDA och handlas ju bolaget någonstans på 2-3 gånger EBITDA 2024-2025. Det var liksom en free cash flow yield som är några av 15%. Visserligen om bolaget inte skulle växa på det då, så är den kanske inte superattraktiv. Men det fallhöjden härifrån borde ju allt annat lika vara begränsad. Jag vill minnas att du sa det förra avsnittet också. Men jag tycker väl ändå någonstans bra att bolaget prioriterar lönsam tillväxt framför tillväxt above all else. Och det är så var man ju väldigt tydlig med i callet att customer acquisition costs liksom totalt sett i SG&A är ungefär samma vad det har varit historiskt. Anledningen till att man inte gasar på mer är att man inte får return på de investeringarna. Och det visar ändå någonstans på bra disciplin i managementteamet. Liksom man ska hitta något positivt i det här negativa sentimentet. Och det är väl bra att de är conservative on cash i det här läget. Och risken för nyemission bör ju vara relativt liten. Jag tror möjligheten med större återköp är betydligt större än risken för nyemission. Vilket gör att det här kan bli rätt bra trade troligen under nästa kvartalet alltså.
Nej, men jag tror att mycket är taget här nu. Om säg att man gör 300-350 miljoner i EBITDA för året eller ja, jag tror att, eller kanske var 350-400 om man sa, och sen så skulle det väl investeras någonstans runt 250-300 i år. Jag menar, det blir ju 100 miljoner free cash flow. Börsvärdet är väl 1,2-1,3 miljarder euro här. Jag menar, det är ju inte en jättesaftig kassaflödesyield, utan du måste ju få marginalen upp. Alltså, du kan inte sitta här och ha 3-4% EBITDA-marginal. Det blir ju liksom 1-2% free cash flow eller free kassaflödesmarginal. Du måste ju bli disciplinerad, kapa ner det, få upp marginalerna mot 10%. Och sen kanske du har 2% i investeringar och sen har du en del skatter på det, så hamnar du väl någonstans runt 5% i frikassa för marginal. Jag menar, nu handlas ju aktien till 0,15 gånger sales. Och man brukar ju liksom, om man räknar lite dirty liksom, så brukar man säga att om ditt bolag handlas till EBITDA som är om ditt bolag som du investerar i, om du har 0,15 gånger sales, om bolaget kan göra 1,5% EBITDA-marginal över tid, så är det ganska billigt. Så brukar jag tänka när man har det. Om du har EV sales så borde du kunna få en marginal på 10. Har du ett bolag som kan göra 15% marginal, ja, då är det billigt med EV sales gånger 1. Så om du bara tänker på det snabbt, så är det här ett bolag som borde kunna göra 7-8% EBITDA-marginal över tid.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Och det handlas till 0,15. Så jag tror att om de får ordning på de här grejerna, liksom, får upp marginalerna, de visar en bra utveckling, sales hålls någorlunda konstant i år, men man kapar bort de olönsamma kunderna, ersätter dem med kunder. Och sen 2025 då, att man ser att Factor också börjar bidra med mer och mer lönsamhet samtidigt som marginalerna rampar upp. Då borde väl det här bolaget kunna handlas till en 0,5 gånger sales i alla fall, eller 0,6. Och då har du ju 3-4 gånger på priset. Och det här är ett bolag som är lönsamt och man är net cash. Så det borde finnas uppsida, helt klart.
Mm. Jag kollade även på lite broker reports och det är liksom ett antal. Alla är ju såklart handfulliga och liksom drar ner. Lägger sig bottom of the range i och med att management lite tappat konfidens i marknaden på grund av att de bommade sin guidance och inte liksom först säger nu. Men alla har liksom lagt sig längst ner i guidance ranget på 350 miljoner EBITDA i år. Men det är rätt många ändå som skriver hem hela värderingen i dagsläget baserat enbart på factor. Och att med enbart factor som en komponent så är bolaget värt mer. Och jag tycker väl det finns en viss logik i det. Så det blir intressant att se om bolaget går ut och gör. De har ju varit hyfsat aktiva med återköp innan. Det blir intressant om man lanserar det igen och att det blir lite fart på aktien. Det är väl typ en av de mest kortade aktierna i Tyskland med, vilket jag inbillar mig att de borde tycka att deras short thesis har spelat ut, att man kanske börjar täcka.
Jag såg faktiskt att shortsen ökade i fredags, så det verkar inte så. Men det kan ju ha varit folk som tog, alltså aktien öppnade väl 20% ner och sen så trendade den ner till minus 40 under dagen, sen så handlade det sen där, så man kan ju tänka sig att det var short som tog direkt i öppning då, för man såg att det var betydligt större, att det var större nedsida på andra sidan där.
Och vad gjorde vi då? Jag hade en mindre position i här när jag vaknade förra, men jag har tiodubblat min position nu med eller mindre. Hur har du agerat?
Jag hade ingen position innan, som vi sa då i senaste avsnittet när vi gick igenom bolaget. Men jag köpte en ganska stor position under dagen. Jag tror jag gav väl någonstans mellan 6,7 och 6,8 där. Så efter dagens uppgång så lägger man väl några procent plus. Men vi får se hur länge vi håller i det. Jag tror att det kan vara en no-brainer att hålla den över rapporten här som kommer i alla fall. Om det kanske kommer lite mer detaljer runt saker och ting.
Gott, ska vi kolla på en tidigare snegunga som verkar gunga i mer positiv riktning. Borr Drilling.
Ja, vi har haft lite, det har varit lite news här nu. Vi tog inte upp det där direkt. Det var väl nästan dagen efter vi snackade om det förra gången, att de var ute och tog lite mer på sin obligation. Att det kom ut 200 miljoner dollar till, så de har restat 10% ränta. Jag tror det kom efter förra avsnittet som vi snackade.
Ja, det stämmer, det stämmer.
Vi får se, men de har ju visst shipyard financing mot de riggarna som ska komma ut nu då. Så det står ju två stycken med shipyards i Singapore. De två riggarna som kommer ut, när är det Q4 i år och sen Q1-25 som de trycker ut de två riggarna, tror jag. Jag kommer inte exakt ihåg.
Det stämmer, ja. Jag tror ungefär den tajmingen stämmer. Det kan väl potentiellt vara att de kan få ut några ryggarna tidigare, om jag har förstått rätt. Men det är mot slutet av året.
Så den finansieringen ska ju ersättas, så man gör en tap där. Sen kommer det genereras en hel del kassaflöde under året nu. Bolaget har ju ganska begränsad investering under året. Och som vi såg i Q4 så växte ju vinsten 20% kvartal över kvartal. Så vi kommer ju se en ganska fint nu 2024. Så det kommer finnas kassaflöde. Så vi får se vad de kommer vilja göra. Jag vet inte riktigt. Jag hade ju hoppats att de skulle göra en del återköp. Men det finns ju en del riggar på marknaden också som är till försäljning. Seadrill har ju 7 stycken, tror jag. Och sen har väl Noble ett gäng också. Som de letar efter en tagare. Seadrill vill bli ett rent deepwater play. Så de säljer ju gärna och sen gör återköp. Får vi se om Borr vill plocka ett gäng av dem. Jag tror inte att det hade varit omöjligt att man kanske tog någon rigg eller två från Seadrill. Och skulle kunna ske Noble också. Men det beror lite på vilka specifikationer och sådär och vilka marknader och sådär man skulle vilja stoppa in dem. Men jag tror inte det är helt omöjligt.
Det känns ju spontant som det har varit kortsiktigt, det har varit smart givet hur aktien har handlat, så att jag återköper i så fall, givet att jag tror replacement value för att köpa nya i alla fall motsvarande Borr, det är ju liksom 120-130 spänn aktier minst på nuvarande rates. Då är det bättre att köpa till halva priset och köpa egna aktier än att gå ut och köpa något i marknaden. Men det kan ju vara att Seadrill är väldigt sugen på att bli av med ägarna relativt fort. och kanske man kan få tillbaka Burpees.
Ja, ja, men det skulle ju vara det. Men ja, jag hade ju gärna sett mer återköp här. Helt klart. Det syns, man ser ju det. Seedrill och Valaris till exempel. De utökar ju sina återköpsprogram. Men de presterar ju so-so finansiellt. Men aktierna håller sig ju fortfarande nästan runt all time high. Kollar du på borren så är det ju den, ja, den trade day som har skit liksom. Så vi får se. Det, jag tycker att det börjar så här utkristallisera sig. Den tesen som man har haft under något år eller två. Att jackups har ju en betydligt lägre break-even. Och att det borde ses mer som en infrastrukturtillgång än vad Deepwater är. Du har längre kontrakt, du har lägre break-even, så du tar en lägre exponering mot oljepriset. Ja, sen är det klart att när marknaden går starkt så kommer allting att gå. Men jag tror att jackups är där man vill vara. Sen är väl på andra sidan så kan det nog ta längre tid innan Deepwater, som är drillships, kommer ut i marknaden. Så om det ska komma nytt supply så kan det nog komma på jackups innan det kommer för ultra deep water. För det är större investeringar som ska göras. Mm.
Så det var det. Sen igår hade vi news ner från sandlådan i Saudiarabien. Där Aramco släppt årssiffror och även uppdaterade kring CapEx guidance. Det var väl i januari här där man dog ner på liksom produktionskapacitet och man skulle tidigare sikta på att kunna ta upp 13 miljoner fat om dagen. Det var målbilden för 2026. Men man skrev ner det att man skulle ligga kvar på en målbild kring 12 miljoner fat om dagen istället. Och det skickade ju ner bor etc. Ner i källaren inte riktigt.
20% var den ner, den var väl typ 75. Alltså den stod väl 75 och dunkade innan och sen så tryckte det ner till låga 60. Så. Ja.
Mm. Spekulationen var väl att man skulle sluta borra olja i Saudiarabien. Men vad sa gubbarna igår? Det var väl inte riktigt det budskapet som meddelades varken igår? Eller?
Nej, de säger ju att de ska fortsätta lyssna på kolet förut. Mycket investeringar ska ske mot gasdelen. Men det är ganska tydligt att Saudi Aramco ser sig själva som ett typ energibolag snarare än ett olja- och gasbolag. Det är mycket som sker via... säger man att man har kemikalietillverkning, man gör mycket joint ventures tillsammans med andra parter som har kapacitet. Man investerar i renewables, förnyelsebara energi och sådär. Och det känns som att det är mycket mer heltäckande politiskt än vad det har varit tidigare. Och att oljan får en lite mindre andel av fokus. Sen är det klart att det här är ju världens största oljeproducent och de står ju för, de siktar ju på att komma upp 12-13% av världsproduktionen, så det är klart att olja är ju den huvudsakliga businessen. Men det verkar inte som att man sa inte att man skulle släppa ut rigga på marknaden. Jag såg att ADES handlades upp kraftigt i Mellanöstern samtidigt som Borr var nere i morse. Nu verkar det som att det har återhämtat sig lite. Borr var väl ner 3-4%, men nu verkar han vara upp igen. Så ja, det handlas mycket fram och tillbaka. Så jag har inte gjort någonting här utan ligger kvar med hela min position. Jag vet inte, det känns som att du har rätt många riggar i kungadömet och det sker både onshore och offshore. Och sen är det ju att onshore blir ju, det verkar som att det blir lite mer, det blir lite utsvultet. Det blir
declining
på onshore och då kommer offshore komma. För tittar du på hur det har utvecklats de senaste 2 årtionden så är det ju offshore som har drivit själva produktionsökningen. Och det kommer ju över tid ersätta det som är på land. Så det blev inte lika aggressivt som det var tidigt, men man sa ju det att investeringsnivåerna kommer öka från 24 in i 24 mot 23 och det kommer också öka in i 25 och 26 och sen så vet de inte riktigt, men just nu så är inte planen att man ska trycka på, och det är 40 miljarder dollar i i extra capex som man nu då pausar för de senare åren. Men om jag vet inte om ni kommer ihåg det, men 2020 så sa man ju senast att man skulle öka produktionen från 11 till 13. Och nu går man tillbaka och säger från 13 till 12. Så det verkar ske revisioner då och då. Så jag tror inte man ska vara för orolig här. Och om det inte kommer några riggar ut från Saudi så är ju marknaden slutsåld. Och det finns ingenting i orderböckerna. Och oljepriset verkar ha stabiliserats här över 80 nu. Så får vi inte öka en oljepris så ja, då olje och jag menar, aktien kommer handlas 100% till day rates. Momentumet i day rates. Ser vi nu att day rates går 170, 180, 190, 200 och sen går upp därifrån, då kommer vi bara bli en multibagger. Men då kommer allt annat inom sektorn också att dra. Så det ja.
Om man skulle ha med sig just kring Saudi att de har ju typ 80-85 jackabaggare och av dem är det typ 15 som är det gamla äggar som är liksom sent 70-tal, tidigt 80-tal. De fyller en funktion fortfarande, men de är inte i närheten lika effektiva som de nya jackabaggarna. Och de lär ju ligga i farozonen för att bli ersatta. Alternativt, de har rätt bra kontakt, Aramco, så de kan ju bara suspenda, alltså pausa kontakten utan betalning men fortfarande gällande, så att de här äggarna inte kan sättas i arbete någon annanstans. Så bara för att de släpper liksom äggar i producerande kapacitet så betyder det inte att de blir tillgängliga på resten av marknaden nödvändigtvis. Så det finns mycket datapunkter som talar för att det fortfarande kommer att vara en tight marknad de närmaste åren. Och nu kommer Saudi ut och guidade kring att de inte ska släppa en enda ägg. Så det tyder på att det kommer bli en enda.
Ja, men vi har pratat mycket om Borrell tidigare. Men om man vill läsa mer om det här så kan man ju läsa lite om Shelf. De har ju två pooler egentligen. De har en hel del nya riggar men de har också en hel del väldigt gamla riggar. Och Shelf är lite av experter och suger ut kassaflöd. Nu är de här gamla riggarna. Och de drivs ju, ja, vad var det, Shelf signade väl något kontrakt nu med någon rigg som var typ 42 år gammal eller någonting. Jag tror de säger, 70 000 day rates. Och de står ju där och svettas tills de faller ihop egentligen. Och sen får man hitta lite reservdelar och så kanske man kan köra något år eller två till. Till slut så kommer de här ju falla bort, men... ja, när det blir så, Saudi har ju likadant, de har ju ganska enkla strukturer på många ställen. Så jag menar, i Saudiarabien så är det ju typ bara stoppa, det är bara gräva hål i marken så kommer oljan upp. Och många av de här jackupsen står ju på väldigt grunda vatten och står egentligen bara och producerar. Men om du ska borra nytt så kan du inte använda de här gamla riggarna då, utan då behöver du mer specifikationer. Men de kan stå där och bara pumpa och en helt okej business tills vidare och bara göra det. Men vi får se. Det kommer ju scrappas förr eller senare, men ingen vill ju göra det nu för att du tjänar ju pengar på dem. Och varje liten krona du kan pumpa ut i extra kassaflöde från riggen, då behåller du den i arbete.
Spännande tid framåt, helt enkelt. Vi hoppas ju på lite mer aggressiv återköp. Det känns som att det är perfekt timing för det. Skulle jag i alla fall personer säga.
Ja, jag hade nog hellre sett återköp än att köpa några av Sidrins rigga till exempel. De är ju typ 12-13 år gamla. Mycket av det är 2011-2014 års vintage years. Så hade hellre sett att det plockades återköp. Jag menar, bara är på 30% free cash flow innan nästa år. Kommer finnas mycket kapital. Och köper man tillbaka aktien nu då, så blir det ju väldigt väldigt fint framgent. Men vi får se vad som händer. Adnoc har ju också varit ute och snackat. De kom ju ut efter Saudi så att de skulle öka sina investeringar. Så där blev det ju att det sker ju som en motkraft då, mot potentiella sänkningar i Saudi. Men det tog inte riktigt marknaden fasta på, utan man väljer ju att fokusera på det dåliga. Och det känns som att det kommer ett bra nyheter hela tiden, men det är ingen som bryr sig. Det känns som att allt kapital bara sugs upp i AI och allt annat. Men det som man själv äger är ingen som bryr sig om överhuvudtaget. Ja, men vi får väl säga att inget är rådgivning eller rekommendation. Gör en egen analys så får ni ha det så gött till nästa gång.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.